Troligen så tillhörde Levi, som vi i Lukas 5 kapitel nu först ska möta, tillhörde han den grupp av publikaner som var särskilt hatade, därför att han troligen var föreståndare för tullhuset och därigenom hade större möjligheter att missbruka sin makt, att pålägga betungande tullavgifter, inte minst på de fattiga. Och den stora handelsvägen från Damaskus i norr, den strök ner norr, vid norra kanten av Genesarets sjö, alldeles utanför Kapernaum, för att vidare dra västerut emot Medelhavet. Och därför var Kapernaum just en mycket viktig handelspunkt. Och där fanns en stor tullstation som Levi troligen förestod. Och på den tiden så var det liksom nu avgifter på allting, på import och export. Avgifter på allt som skulle säljas och köpas. Det här med moms är ingen ny svensk uppfinning, om någon trodde det. Det var tullavgifter. Det var vägskatt. Det var broavgifter. Det var avgifter för den som ville ha en liten plats på ett torg eller en marknadsplats för att sälja någonting. Det var lyxskatt på vissa varor. Det var hamnskatt för dem som ville lägga till i hamnarna runt Genesarets sjö. Alla de här pengarna gick till den romerska administrationen. Och i det här området så var det ju konung Herodes Antipas som hade makten. Vid tullhuset blev alla stoppade. Där måste allting fram. Det rådde alltid irritation vid tullhuset. Lastdjuren måste avbördas alla sina packningar. Varenda liten packning måste öppnas och noggrant genomgås. Det är värre än vid dagens incheckningar vid våra flygfält, vill jag lova. Till och med de privata ägodelarna och brev kunde öppnas för att granskas. Det var nämligen så att det var olika avgifter på olika sorters varor. Och därför var man mycket noggrann med att konstatera vad som fanns i packningen. Och vid tullhuset så var det tulltjänstemannen och speciellt föreståndaren som var den suveräne. Och han utnyttjade verkligen sin makt. Och det skapade ofta irritation. Man fick stå och vänta, en lång kö kanske. Det skapade ilska. Och tulltjänstemannen själv utsattes då också för stora frestelser, nämligen att låta vissa passera som hade lite mer pengar i fickan, att så att säga sticka under bordet. Men det gick ofta ut över de mindre bemedlade, som han kanske då satte åt dubbelt upp för att sko sig. För avgifterna som betalades vid tullen skulle också tjäna till eller räcka till att betala tulltjänstemannens lön. Och då var det nära till hands att man krävde lite mer än vad som egentligen var föreskrivet. Och det var allmänt känt att tulltjänstemännen missbrukade sin position på det här sättet och stoppade pengarna i egen ficka. Och som vi läste just ifrån Lukas 19 så var Zacchaeus en rik man. Troligen var också Matteus en rik man. Vi ser snart att han har möjlighet att ställa i ordning ett stort gästabud i sitt hus. Och de som hyste allvarliga religiösa tvivel inför riktigheten i att betala skatt till en hednisk övermakt, de såg naturligtvis med ytterst förakt på just publikanerna. Det var ju de som var nationens förrädare, som sålt sig till förtryckarna och hjälpte förtryckarna. Och den judiska skriften Talmud klassificerar publikanerna bland rövarna. Och rabbinerna menade att en publikan automatiskt var diskvalificerad att träda upp i en domstol som ett vittne till exempel. En publikan kunde man aldrig lita på. Han var aldrig trovärdig. Rabbinerna ansåg botgöring och bättring för en publikan vara i det närmaste otänkbart och omöjligt. För rabbinerna fanns överhuvudtaget ingen klar väg till syndaförlåtelse. De hade inget ord av hopp att ge åt den som var bunden i synden. Istället så undvek man det syndiga. Istället så undvek man publikanerna och andra syndare, de som man tyckte levde i uppenbar olydnad emot Guds lag. Och det var inte bara på grund av stolthet som man undvek dem. Rabbinerna ansåg det vara rent brottsligt att vara okunnig i lagen. De ansåg att det var att häda sin skapare, som hade givit Israel denna fantastiska lag. För dem var det omöjligt att vara okunnig och from på samma gång. Och då kan ni förstå att de ansåg sig själva ganska fromma eftersom också de var de kunniga i lagen i samhället på den tiden. För rabbinerna fanns ingen fri förlåtelse att erbjuda, ingen ovillkorlig nåd. För dem som inte kunde hålla den här lagen fanns det inget hopp. Och för publikaner hade tåget gått för länge sedan. På grund av sin tjänst vid tullhuset så hade Levi hört till de första som hört rapporterna om profeten från Nasaret. Det samtalades, ryktena spreds, kommentarerna fälldes vid tullhuset. Det samlades folk, det pratade man om vad som var görningen. Har ni hört om denne Jesus? Har ni hört hans undervisning? Har ni hört vad han säger? Har ni sett vad han gör? Och mycket snart hade ju Jesus själv kommit ner till Kapernaum och börjat predika också i deras synagoga. Och säkerligen hade Levi varit där och lyssnat till honom flera gånger. Och han hade också smugit iväg ifrån tullhuset för att ta tillfället i akt och lyssna till honom nere vid Genesarets sjö, där han så ofta samlade människoskarorna. Så fort Jesus var i närheten så var det lika som karavanerna stannade upp. Båtarna la till vid stranden. Människorna la åt sidan allt som man hade för händer och skyndade för att lyssna till denne profet från Nasaret. Och Levi, han visste ju så väl att rabbinernas dom, den hängde tung och obeveklig och obetvingande över honom. Men när han hade lyssnat till Jesus så var det så som ett nytt hopp hade stigit upp inom honom. Jesus talade inte på samma sätt som rabbinerna hade talat. Visst vaknade hans mänskliga samvete till liv när Jesus talade. Men det var inte bara det. Det var lika som också hans hjärta blev gripet av mannen från Nasaret när han talade. Det var inte bara det andliga högmodets fördömande attityd som rabbinerna så ofta gav uttryck för. Här var någonting helt annorlunda. Jesu väsen i all sin renhet var inte bortstötande, var inte frånstötande. Tvärtom så var det lika som till och med för en syndare som Levi, som om det fanns någonting attraktivt och tilldragande i Jesu person. Och när han talade så var det precis som en helt ny värld öppnade sig. Det var inte längre de hårda och självtillräckliga domarna som fariserna bestod med. Istället så ingav denne man hopp. Ja, han talade till och med som en vän, en syndares vän. När syndarna hörde honom, då kände de inte längre fördömelsens hårdhet över sina liv, som så ofta inför rabbinerna. Och de tvingades till en försvarsattityd eller isolerade sig i samhället. Visst fick han dem också att känna sorg över sin synd, men samtidigt så fick han dem att känna en lust att överge synden. Och av någon oförklarlig anledning så tyckte Levi att likasom gapet mellan honom och Jesus inte alls var så stort som mellan honom och rabbinerna och de skriftlärda och fariserna. Enligt rabbinerna så var ju bättring för en publikan och förlåtelse i det närmaste omöjlig. Men när Jesus talade där borta vid sjöstranden och han hade smyglyssnat många gånger, då var allting så annorlunda. Då var det lika som det inte spelade någon roll hur djupt fallen man var. Han hade en förmåga att ingjuta hopp. Dessutom så talade han ju med makt och med myndighet, som om varenda ord han sa var obetvekande sant. Och det var inte bara orden som ingav hopp. Det var lika som Jesus själv var hoppet. Både hans ord och hans gärningar andades ju barmhärtighet och nåd, oavsett vilka som kom i hans väg. Nyligen hade han lagt handen på en spetälsk full av sår över hela sin kropp, men han hade lagt sin rena friska hand på den orene mannen och sagt: jag vill, bli ren. Nyligen hade en lam man hissats ner framför hans fötter i ett fullpackat hus i Kapernaum, och han hade fäst sina ögon vid den lame mannen och sagt: dina synder förlåtas dig. Och inte nog med det, för att markera sin makt att förlåta synd hade han också sagt: stå upp, tag din säng och gå. Där Jesus hade gått fram, där hade hoppet spritt sig. Ja, till honom skulle nog Levi egentligen väldigt gärna vilja komma. Till honom skulle det inte vara svårt att överlåta sig. Kanske, ja, kanske han till och med varit närvarande den dag då Jesus hade kallat de fyra fiskarna, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, där nere vid Genesarets strand. Och säkert kände Levi de här fyra fiskarbröderna. Och att Jesus hade kallat just sådana män, det hade ingett Levi ytterligare hopp. Ja, så är det sådana som han vill kännas vid, då finns det kanske hopp också för mig. Ja, så satt han väl där vid tullhuset och tänkte om dagarna. Och i sitt hjärta kanske han redan likasom hade överlåtit sig åt Jesus. Han hade sagt: den mannen, honom vill jag följa. Men han vågade väl aldrig tänka sig eller drömma om att han skulle få ett personligt erkännande av Jesus, och ännu mindre att han skulle nås av kallelse till lärjungaskap. Men när ögonblicket kom, och som vi läser i vers 27, Jesus plötsligt bara står där en dag och fäster sina ögon på just Levi bland alla andra och ser på honom med en kärleksfull blick som samtidigt tränger in i djupet av hans själ. Ja, då behövde inte Levi ett enda ögonblicks betänketid. När Jesus talade de fantastiska och innehållsrika orden: följ mig, så tvekade han inte en sekund. Hela hans gamla liv, allt det förgångna, var likasom uppslukat av ögonblickets storhet och välsignelse. Vad är det jag hör? Kan det vara sant? Säger han till mig: följ mig. Levi sa inte ett ord. Hela hans själ var likasom överväldigad i ordlös förvåning över den nåd och barmhärtighet och den oväntade kärlek som nu drabbade honom. Han behövde ingen betänketid. Han reste sig upp. Han lämnade allt sammans. Han följde Jesus. Det utesluter givetvis inte att han ordnade upp alla praktiska saker och detaljer som hänger samman med en uppsägning vid tullhuset. Men det var en oerhörd dag detta. Och ryktet spred sig snabbt i trakten. Har ni hört att Jesus har kallat Levi, Matteus, Alfeus son, tulltjänstemannen, till lärjunge åt sig? Och för den som visste om, för dem som var självrättfärdiga, så mottogs naturligtvis detta rykte med avsky. Och man förstärktes i sin uppfattning om att Jesus kunde väl inte komma från Gud heller, som inte ens förstod vilken slags folk sådana som Levi tillhörde. Men för syndarna i Kapernaum var det lika som himmelens dörr öppnade sig ännu mer den dagen, och nådens sol började lysa över dem. Kunde Jesus kalla en son som Levi, då kanske det fanns hopp för de andra också. Var det med sådana Jesus ville ha sällskap, ja, då fanns det hopp för vem som helst. Levi, den kanske mest föraktade medborgaren i Kapernaum. Men Jesus visste vad han skulle göra med det material han fick i sina händer. Han hade sett den ivriga längtan i tulltjänstemannens hjärta. Och av en föraktad tulltjänsteman i Kapernaum skulle han så småningom göra ett finkänsligt redskap för gudomlig uppenbarelse. Och mina vänner, i vårt nya testament läser vi som inledning evangelium enligt Matteus. Det konungsliga evangeliet som Matteus, tulltjänstemannen, har fått hållit i pennan för att nedteckna. Och så har miljoner människor genom kyrkohistorien fått en frälsande kunskap om vem Herren Jesus är. Tack vare att han lydde de två orden: följ mig. Den där dagen utanför tullhuset. Fantastiskt. Levi lämnade allt, står det i vers 28. Och han hade mycket att lämna han. På sätt och vis så var det ett större steg för Levi att ta än för de fyra fiskarna. Om de hade funnit att det inte fungerade, detta med att följa Jesus, så hade det varit mycket lätt för dem att återvända till sitt fiske igen. Men för Levi var det denna dag som att bränna alla broar bakom sig. Han hade ingen chans att återfå sitt jobb i tullhuset. Man såg med förakt på att någon sa upp en sån tjänst, det vill säga myndigheterna. Men för Levi själv så var ingenting förlorat, men allt vunnet. Trots att han nu lämnade den sociala tryggheten och sina rikedomar. Detta var den största dagen i hans liv. Vad vore mer passande en sån här dag än att ställa till med en riktig fest? Och det är just vad Levi gör. Han måste få fira att han just idag har börjat ett nytt liv. Är det någon av oss som har ordnat en stor bjudning på grund av att vi kom till tro på Herren Jesus och talat om för våra vänner: den här dagen måste firas, förstår ni. Kom hem till mig på en riktig hejdundrande fest, för jag har träffat Jesus och jag vill att ni ska få veta vem han är som jag hädanefter tänker följa. Det var precis vad Levi gjorde. Han bjöd in traktens alla tulltjänstemän och publikaner och många andra som av det religiösa etablissemanget hade kategoriserats som syndare och med vilka man ingen gemenskap ville ha. Men för Levi var detta en dag av fest. Att han fått en inbjudan att följa Jesus. Idag började ett nytt liv för Levi. Ja, det skulle nog inte skada om vi på ett liknande sätt markerade att det är en glädje för oss att följa Jesus. För det finns många kristna, det finns många icke-kristna idag i samhället som tror att om man går och blir en kristen så är det samma sak som att dra ner rullgardinen för gott och säga nej till allt som gör livet glatt. Ungefär som att gå i kloster och förneka sig själv. Men Levi har tydligen en annan inställning. Han ställer till med en riktig brakfest. Äntligen hade han fått någonting att leva för. Var inte det värt att fira kanske? Man är ju så ivrig i vår tid att fira för den allra lilla minsta sak. Här är det största som har hänt en människa. Hon har fått ett nytt liv. Skulle inte det kunna firas då? Är det inte fest att gå till kyrkan kanske? Det måste vara fest. Gud förlåt oss den dag vi känner begravningsstämning när vi går till en gudstjänst. Det ska vara fest i Guds hus. För Jesus är huvudgästen. Och vi är samlade omkring honom för att glädja oss. Guds barn har det högsta tänkbara glädjeämne som finns. Låt världen förstå att vi är lyckliga människor som har med Jesus att göra. Och Levi gjorde ingen hemlighet utav att han tänkte följa Jesus. Han tänkte inte, ja visst, nu har jag beslutat det här, men jag ska se hur det går först. Han kände sig inte blyg för sina kollegor inför det beslut han hade fattat. Istället tog han tillfället i akt att också för dem introducera Jesus, som nu hade blivit hans nya herre. Tackade Jesus ja till den här inbjudan? Utan tvekan. Jag kommer, Levi, du kan räkna med mig och mina lärjungar. Och så kom han till denna brokiga samling av människor i Levi hus. En respektabel jude, mina vänner, skulle aldrig har satt sin fot innanför Levi hus. Skulle aldrig ha nedlåtit sig att umgås med sådana människor. Och genom sitt umgänge med hedningarna, som alltså publikanerna genom sin tjänst var tvingade att ha, så aktades dessa publikaner till och med för ceremoniellt orena. Men Jesus, han såg det här som ett tillfälle. Han tog sina lärjungar med sig. Kanske de var lite tveksamma till och med att gå in i Levi hus. Men Jesus sa: nu går ni in här. Och så gav han dem en första lektion i hur man umgås med syndare. För Jesus Han var en syndares vän, han. Och de kände hans renhet i hela huset, men också hans kärlek. Och de åtrådde den förlåtelse som han erbjöd. I Lukas 15 heter det att till honom, till Jesus, kom allt vad publikaner och syndare hette. Och Jesus blev anklagad för att vara en syndares vän. De kom för att höra honom. De ville gärna höra honom, för han hade ord av hopp att ge. Det fanns någonting attraktivt i Jesu andlighet. Det var inte det andliga högmodets attityd längre. Men naturligtvis innebar den här dagens beteende att utsätta sig för skarp kritik. Och det skulle inte dröja länge. Jag vet inte ens om festen var slut, förrän fariserna var på plats och inte vågade säga det direkt till mästaren, men indirekt genom att tilltala lärjungarna. Hur, står det i vers 30, hur kan ni äta och dricka med publikaner och syndare? Titta vilka Jesus och hans lärjungar umgås med. Och att äta tillsammans med någon på den här tiden innebar ett starkt uttryck för vänskap och fullt accepterande. Bordets gemenskap, och därför är nattvarden så talande, det var en bindande gemenskap där man erkände varandras vänskap. Fariserna skulle aldrig kunna tänka sig att äta med syndare och sådana som orenat sig genom kontakten med hedningar. Då skulle de ju själva kunna bli orena. Hur kunde människor, sådana som Jesus och hans lärjungar, som i alla fall gav uttryck för visst religiöst intresse, ge sig i lag med syndare på det här sättet? Ja, vi kanske tycker att fariserna var väl självgoda i sin kritik den här dagen. Men jag undrar nästan vad man i Saronförsamlingen skulle säga om några av dess medlemmar kunde rapportera att man under ett strövtåg en lördagkväll genom Göteborgs innerstad hade upptäckt pastor Hellsten sittande på en soffa i Brunnsparken mitt ibland ölgubbarna. Och när man hade gått lite längre upp i stan och kommit upp på avenyn, så får man se sin högt ärade pastor Dikander sitta på ett raggarfik, ivrigt samtalande med en massa rökande ungdomar. Och när man så förfärade hastar genom Vasastan emot Saronskyrkans trygga borg, så får man stora hicka när man stöter på Urban Kristiansson, som tillsammans med Sarons fina ungdomar står och delar ut traktater till gatflickorna och deras kunder. Ja, jag vet inte. Men jag undrar om det inte skulle bli ett extra församlingsmöte. Fast vi egentligen borde prisa Gud för att pastorerna äntligen har hittat vägen dit fiskarna är. Där fisken finns, där nöden och behoven är som störst. Varför finns vi så lite där? Det finns faktiskt människor, och kanske ganska många, som aldrig skulle komma på tanken att sätta sin fot inom denna vackra kyrkas väggar. Och det är kanske just de som allra bäst behöver denne Jesus. Hur ska de nå oss då? Förresten, var skulle vi ha funnit Jesus om han kom till Göteborg i denna tid? Skulle vi skämmas om vi såg honom sittande nere på den rökiga centralen i samspråk med människor? Eller bland ungdomarna på Nordstan? Mina vänner, vi är inte rädda, hoppas jag, för umgänget med dem som ännu inte tror. Jag är rädd för att vi allt för mycket isolerar oss och i vår vänkrets räknar allt för få människor som inte delar samma tro och tänkesätt som oss. Det vore verkligen nyttigt för oss att lite oftare umgås med dem som ännu inte tror, och med de icke-kristna, att lyssna till deras frågor, att sätta oss in i deras tankesätt. Hur ska vi annars kunna nå dem? Om jag finge bestämma, så skulle vi en kväll i veckan som kristna umgås enbart med icke-kristna och odla vänskapen med dem för att vinna deras förtroende och presentera vår Herre och Frälsare för dem, han den underbare. Och de skulle känna renheten och attraktiviteten i en sådan andlighet som inte är rädd och som inte blygs för sin mästare. Tror ni någon beklagade lever den här dagen? Jag tror att hans kollegor var ganska avundsjuka. Titta vad lycklig karln har blivit. Oj, oj, oj. Tänk om man kunde få bli sån. Kritiken som nu haglade över Jesus och hans lärjungar var inte Jesus sen att besvara. Han skämdes inte för det umgänge han hade valt. Han ursäktar sig på intet sätt. I vers 31 så svarar han: det är inte de friska, om nu ni menar det var friska, inom parentes underförstått, som behöver läkare, utan de sjuka, de som vet om sin situation. Istället tar alltså Jesus tillfället i akt, i det att han bemöter denna kritik och redogör för hela syftet med sin gärning och sitt uppdrag på jorden. Det är för dessa människors skull som jag har kommit hit. Skulle jag då inte umgås med dem? Ni vet inte vad ni talar om, är det lika som han vill säga. Skulle jag inte ägna mig åt dem, för vad skulle jag ha blivit sänd i världen? För att frälsa och uppsöka det som var förlorat. Det är ju de sjuka som behöver läkare. Skulle då inte läkaren umgås och träffa sina patienter? Fariserna menade sig ju inte alls behöva Jesus. De höll sig själva för rättfärdiga. De ansåg inte att de hade något behov som kunde mötas av honom. Och varför skulle han då ägna sig åt dem? Jesus tvingar sig aldrig på någon. Men i Jesus svar ligger ändå en utmaning till fariserna. En utmaning att rannsaka sig själva för att se om de egentligen var så väldigt friska och så moraliskt klanderfria. Vers 32. I den andra delen av Jesus svar så förklarar han att han är på den här festen och på det här gästabudet för att inbjuda syndare till sig själv. Samtidigt som han var inbjuden så var han också värd på festen. Inbjöd dessa syndare till en annan fest, en högre fest, den andliga livets fest. Han säger i vers 32, jag har kommit för att kalla rättfärdiga. Inte för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare till bättring. Vilka som egentligen är rättfärdiga, det behandlar inte Jesus i svaret här. Det är inte det som det är frågan om. Utan betoningen ligger på att han är här för att kalla syndare. Det är hans uppdrag. Han har inte kommit till dem, till syndarna, för att själv bli en syndare bland dem. Han har kommit för att frälsa dem. Han har inte kommit för att bli lik dem. Han har kommit för att göra dem lik sig själv. Jesus kunde umgås med syndare han, utan att själv vara en syndare. Genom sitt umgänge med syndarna så godkände han inte deras sätt att leva. Inte för en sekund. Istället kallade han dem till bättring. Men han var inte rädd för att träffa dem. Han stannade vid brunnen. Han talade med denna föraktade sköka. Kan du tänka dig? Det var till och med så lärjungarna ryggade tillbaka. Inte nog med att det var en kvinna. Och inte nog med att hon var samaritiska. Hon var dessutom en sköka. Och Jesus konfronterar henne med hennes synd. Och visar henne på ett levande vatten som han vill ge henne. Ett nytt sorts liv. Sann andlighet, mina vänner, kan umgås naturligt med alla sorters människor. Utan att för den skull känna sig dragen bort ifrån Gud. Sann andlighet hindrar synd, men den hindrar aldrig umgänget med syndare. Sann andlighet, den är attraktiv. Den är en prydnad. Den är ett inre smycke som lyser. Sann andlighet väcker längtan och intresse hos andra och attraherar människor till Kristus. Ja, naturligtvis var inte fariserna nöjda med det här svaret. Det var ju lika som en dom över dem själva. Först hade man nu kritiserat honom för att han låg till bords med syndare och publikaner. Och när inte det dög, alltså när den kritiken inte godtogs, så kritiserar man honom nu för att överhuvudtaget äta. Ja, det var inte lätt för Jesus. Ja, han upplevde det inte svårt. Men det kvittar liksom vad han gör, han får kritik. Att vara tillsammans med syndare var fel. Och nu att äta var också fel. Och dricka var fel. Nu har också fariserna hjälp av Johannes lärjungar i det de kommer och säger: Johannes lärjungar, de fastar, de ofta håller de böner, regelbundna böner, men titta, du och dina lärjungar, de både äter och dricker. Vad är det här för sätt? Att fasta var ju ganska vanligt på den här tiden, åtminstone bland fariserna. Men även om fasta inte var föreskrivet, det var faktiskt inte föreskrivet i Mose lag mer än möjligen på en dag om året, den stora försoningsdagen, så förekommer dock fasta ofta i Gamla testamentet, i tider av nöd, i tider av sorg över synd, i tider av nationell nöd och vid olycka, och när man ville förbereda sig för stora uppdrag och liknande. Men det fanns ingen föreskriven lagstadgad fasta. Efter fångenskapen så kom judarna att fasta 4 dagar om året till minne av Jerusalems förstöring. Det var en sorgehögtid alltså. Fariserna däremot, de fastade varje måndag och varje torsdag, 2 gånger i veckan. Enligt traditionen så gick Mose upp på Sinai berg på en torsdag och kom ner igen på en måndag efter 40 dagar. Och det här ville man markera genom fastedagar dessa dagar. Men en jude fick aldrig fasta på en sabbat. En jude fick aldrig fasta på en religiös högtid. Då skulle det vara glädje. Frivillig fasta praktiserades också av Johannes lärjungar. Och Johannes döparens livsstil kanske mera var i linje med en mer asketisk form. Och därför så fastade hans lärjungar. Jesus hade också han fastat 40 dagar ute i öknen innan han frestades av djävulen. Men annars så finner vi faktiskt inte att Jesus fastade under sin verksamhetstid. Inte heller att hans lärjungar gjorde det. Nu ska jag inte ta upp tid med att tala om fastan. Men jag tror, även om Nya Testamentet talar ganska lite om det, och även om den tidiga kristna församlingen faktiskt inte, vad vi vet, fastade värst ofta. Det enda tillfällen som finns angivna i apostlagärningarna är när man avskilde äldste och avskilde missionärer för deras tjänst. Då avskilde man dem under bön och fasta för att markera stundens allvar och vikt. Mycket intressant. Men annars finns det inga andra antydningar i Nya Testamentet om att den tidiga församlingen brukade fasta. Det verkar mer som att den tidiga kristna församlingen levde i en glädje och en gemenskap med den uppståndne Jesus. Så som det heter, så samlades man hemma i husen och bröt bröd och åt med hjärtats fröjd. Man var upptagen av glädje, och fastan var för denna tidens människor mera ett uttryck för sorg, och därför så kanske det inte förekom så ofta. Men därmed menar vi inte att fastan skulle vara onödig och någonting som vi inte skulle kunna tillämpa oftare. Det hjälper oss till koncentration i bönen. Det hjälper oss att identifiera oss med dem som har det svårt. Och det hjälper oss i andlig disciplin hänseende. Kanske var det just en måndag eller en torsdag som Jesus låg till bords i Levi hus. Och det förstärkte ju kritiken i fariseernas påstående här. De dagar som fariseerna själva fastade. Titta, det ligger han som påstår sig vara en religiös auktoritet. Det ligger han och äter och dricker. Och det till och med i en publikans hus. Johannes döparen kanske satt i fängelse på den här tiden. Och det förstärkte kanske också Johannes lärjungarnas ovilja att acceptera att Jesus och hans lärjungar ska få äta så där utan vidare. Men Jesus, han ligger till bords i ett stort gästabud i Levi hus. Och enligt Matteus version av den här händelsen så var också han, den här gången hans lärjungar, utsatta för kritiken. Men det är Jesus som tar ansvaret på sig att försvara inte bara sig utan också sina lärjungar. Vi vet ju från Johannes 3:26 att Johannes lärjungar, de var avundsjuka på Jesu lärjungar. Och de var avundsjuka på den framgång som Jesus rönte. Medan Johannes sol dalade så steg ju Jesus sol mer och mer. Och de kom till Johannes och sa: titta, människorna följer efter Jesus. Det är nästan inga som följer efter oss längre. Det var bara Johannes döparen själv som hade insikt i att detta var det riktiga. Det är precis som sig bör, att han tillväxer och jag avtager. hans tid var mera ute nu. Men avundsjuka och kritiklysta går alltid hand i hand. Ett litet råd kanske. Innan du ger luft åt din kritik i något avseende, stanna upp och gör en ärlig granskning av hur mycket av den eventuella kritiken som egentligen bara har sin näring i avund. Och kanske en hel del onödigt förblir osagt. Kanske Johannes lärjungar kände sig avundsjuka på den frihet från lagiska krav som nu tydligen Jesu lärjungar åtnjöt. Tänk om vi fick äta så där också. Får man vara så där glad när man följer Jesus? Får man ha så trevligt, va? Jesus, varför fastar inte dina lärjungar? Det handlar ju om religion, det du talar om också. Då måste man väl åtminstone visa sig lite allvarlig. Får dina lärjungar göra vad som helst då? Säg till dem, Jesus. Jesus behåller lugnet och han svarar en retorisk fråga egentligen. Vers 34. Men snälla ni, inte kan ni väl ålägga bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen ännu är hos dem? Hur skulle jag kunna tvinga mina lärjungar att avstå från att glädja sig när de upplever bröllopsstämning därför att jag är ibland dem? Jesus liknar sin egen närvaro bland lärjungarna som en bröllopsfest där han själv är brudgum. Glädje, inte fasta, är den passande attityden i Jesu umgänge. Även bland judarna var det så att under bröllopsveckan, då behövde ingen fasta. Då skulle ingen sörja. Då ansågs det istället vara en religiös plikt att glädja aktivt, bidra med att glädja både brud och brudgum. Och nu får man inte försöka att beröva lärjungarna deras glädje, menar Jesus. Det vore lika fel som att rusa in mitt i en bröllopsfest och säga: stopp nu, nu ska vi börja fasta. Man häpet får lägga ner maten på bordet och upphöra med att äta och glädja sig. Otänkbart, säger Jesus. Det förstår ni väl att det går inte. Mina vänner, att följa Jesus, det är att uppleva glädje. Och lärjungarna upplevde detta. Det var alltid spännande att vara med Herren. Det var ständiga överraskningar. Titta nu, vi lever i hus. Att följa Jesus, där han gick fram, det innebar att ständigt få vara vittnen till under och tecken som han gjorde. Det innebar att ständigt se hur förtvivlan vändes i lovprisning och lovsång hos människor. Det innebar att ständigt se hur sorg förbyttes i glädje, hur hopplöshet förbyttes i Guds förtröstan. Ja, det var underbart att vara med Jesus, såklart. Hur skulle någon då kunna pålägga dem att fasta i dessa sammanhang? Jesus gav människorna en framtid och ett hopp. Hur skulle någon kunna förhindra att man kände glädje vid sånt? Vers 35. Visserligen, säger Jesus, ska det komma en tid då brudgummen ska tas ifrån dem. Och härmed syftar han tydligen för första gången på sin våldsamma korsdöd. Då skulle sorg och fasta vara passande med den attityd, med den sinnesstämning som lärjungarna den dagen skulle känna. Men inte nu! Ni har fel i era försök att tvinga in det nya livets uttryck i det gamla livets former. Och så ger han oss i slutet av det kapitlet ett par liknelser för att förtydliga sig. Man river inte en lapp av en ny mantel för att laga en gammal mantel med den. Då skulle den nya manteln förstöras och den lappen ifrån den manteln skulle ändå inte passa på den gamla manteln. Likaså om nytt vin som ännu inte har jäst färdigt hälls i gamla vinlägnar, så skulle jäsningsprocessen fortsätta och dessa vinlägnar spricka sönder och vinet förspillas. På samma sätt, menar Jesus, så kan inte det nya livet som han förkunnar förenas med det gamla. Evangeliets fria nya livsstil kan inte förenas med judendomens gamla bokstavsträldom. Båda kommer i så fall att fördärvas. Det nya livet kan inte rymmas i det gamla livets former. Judendomens brister kan inte avhjälpas genom att bara ta en lapp ifrån Kristi budskap, så att säga, och försöka lappa ihop eventuella revor med. Nej, det måste vara någonting helt nytt. Det gamla får läggas åt sidan. Det gamla och det nya kan inte kombineras.
Jesu radikala undervisning kunde inte rymmas i judendomens gamla skinnläglar. Ni frågar varför vi inte fastar, säger Jesus. Ni misstar er helt då ni tror att den gamla manteln, judendomen, kan behållas och att dess revor lagas. Behöver bara lagas med en del lappar från det nya livet som jag förkunnar. Jesus, min vän, har inte bara kommit för att ordna till ditt gamla liv lite grann och lappa till och lappa över där det möjligen brister. Han har kommit för att göra någonting helt nytt. Underbart. Någonting helt nytt. Precis som Levi lämnade tullhuset och gick in i ett helt nytt liv. Det var inte en förbättring av det gamla livet. Nådens nya vin fick inte hällas i legalismens gamla skinnlägnar. Jesus vill någonting helt nytt också med dig. Jesus vill församlingen. Han vill någonting helt nytt, rent tidshistoriskt. Och inte ens idag låter han sin helige ande och det nya livet i Kristus bindas av några bestämda former. Ibland så har vi frestats att falla i den synden. Men livet i Kristus måste ständigt få vara friskt och bryta sig fram vad det själv vill bryta sig fram. Och det är farligt om vi fastnar i former och tror att den helige ande måste komma den vägen. Annars är det inte den helige ande. Men det är livets ande, mina vänner, som lika obetvingligt som våren bryter fram överallt där den själv så vill. Där livet finns kan inga former hindra detsamma att bryta fram. Skinnläglarna sprängs. Och fariserna, tyvärr, enligt vers 39, den sista versen, satt så ordentligt fast och var så tillfreds och nöjda med den gamla ordningen och traditionerna. Det gamla vinet, det smakade dem så gott att de inte ens ville tänka sig möjligheten att ens läppja på det nya vinet som kom ifrån Jesu mun. Deras liv var helt uppbundet kring traditionerna, fördomarna, formerna. Det var det viktiga för dem. De vill inte ha någon förändring, utan var nöjda med status quo. Må Gud förbarma sig över oss i Saronkyrkan om denna förbannelse som heter formalism hindrar den helige andes verk att få sin vilja fram med oss och med dig här idag. Om du är bunden i rädsla för vad människor ska säga, i rädsla för vad församlingen ska tro, skulle göra oss gott att läsa den här boken. Förändringen finns på bokbordet. Mycket utmanande, just vad jag talar om. Det nya vinet kräver nya vinläglar. Jag hoppas att detta nu inte är din attityd som var farisernas attityd. Att du är så nöjd med ditt gamla liv så du inte någon förändring vill ha. Eller så nöjd med ditt ljumma kristna liv att du oroas i din själ över det nya livets friskhet som jag idag har velat utmana dig att ta emot. Den helige ande vill göra någonting helt nytt. Inte bara lappa ihop det gamla som finns, utan någonting helt nytt idag. Jag hoppas att det inte är församlingens attityd att vi måste bevara varje detalj av den tradition som vi har byggt upp. Inga traditioner är heliga. Inga former är heliga. Ingenting får hindra den heliga ande att få sin väg med oss. Vi vill ha väckelse, mina vänner. Ingenting ska få hindra väckelsen som beror på oss. Vi vill att det nya vinets liv fritt ska flöda här i församlingen idag. Här finns törstiga människor. Vet du om att här finns hungriga människor? Här finns människor som jag nu talar till utan att veta vilka det är, som känner, jag skulle vilja bli som Levi om bara Jesus sa till mig, följ mig, så jag finge följa. Men ändå är det precis som någonting banden, som någonting slaviskt, en slöja lades över och förhindrade dem att bryta sig loss ur sitt sammanhang och säga, jag lämnar allt, jag följer dig Jesus. Idag ska du göra det. Idag ska du gå emot motståndet som Satan har lagt över dig, människofruktan som förslavar dig. Vi har sett idag att Jesus är en syndares vän, det vill säga han är din och min vän, precis sådana som vi är. Vilken tur för oss. Vad gott och vad väl för oss. Det är för sådana som dig och mig som inser sitt behov. Det är för sådana som han har kommit. Det är hela hans uppgift. Oh, vilket hopp. Och idag så fäster han sina ögon på dig. Ja, jag ser honom inte, men jag vet att han är här. Och det är lika som han stannar upp och i mängden här i Saronkyrkan idag ser just dig. Precis just dig. Som om du vore den enda i hopen. Och han säger, följ mig. Följ mig. Kom, följ mig. Och det skulle kännas lika lätt för dig att resa dig upp från din plats och säga, ja Jesus, jag lämnar allt, jag följer dig. Jag kommer. De två orden räckte för att Levi skulle få hela sitt liv förvandlat. Därför att han lydde. Räcker de två orden för dig? Följ mig. Följ mig. Det är beroende på vem som säger det. Räcker det? Räcker det för dig?